En podcast från Aftonbladet.
Det 26 år gamla mordet på Malin får nu en ny rättslig prövning. Sedan högsta domstolen sagt ja till resning i fallet tas nu rättegången upp i hovrätten i Sundsvall igen. En tidigare friad man pekas återigen ut som misstänkt.
Efter 26 år fanns det plötsligt ett bindande bevis som saknats tidigare. DNA från en spermafläck på mördade Malins byxor. Och den visade sig nu komma från den unge man som först dömdes och sen friades. Teorin har hela tiden varit att fläcken kom från Malins mördare. Inför den nya rättegången var det också det här som skulle bli den avgörande frågan. Hur skulle den idag 44-årige mannen förklara det besvärande beviset? Skulle han bli trodd och friad också den här gången? Det här är Malin Lindströms mördare. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Ja, men hej Rune. Det är Anders Johansson på Aftonbladet här.
Vi har ringt upp Rune Lindström. Ni som är vana lyssnare kanske känner igen honom. Vi har pratat med honom tidigare. Han är pappa till Malin som blev mördad i Husum i Örnsköldsviks kommun 1996. När vi nu ringer upp honom är det den 27 juli 2022 och det är 3 dagar kvar till en rättegång som han och hans fru Ines hoppats på i över 20 år. Rune berättar att de håller på med de sista förberedelserna inför rättegången och att de snart ska få träffa sitt målsägande biträde. Den advokat som kommer stå vid deras sida genom rättsprocessen.
Jo då, vi ska träffa henne imorgon. Eller, ja. Nej, på onsdag ska vi träffa henne och då ska vi få klart med alla liksom frågetecken vi har. Vi har skrivit upp lite grann som vi ska fråga henne om, så hon får förklara för oss alla delarna.
Det har varit en lång resa hit. Först månader av osäkerhet från den där ödesdigra novemberdagen 1996. Vart hade deras dotter tagit vägen? Sen sorg när kroppen hittades ett halvår senare. Kanske en känsla av rättvisa 1998 när en förövare dömdes i tingsrätten för mord. Och därpå dråpslaget i hovrätten när den misstänkte friades helt. Och sen 24 års väntan. Men ingen glömska. Rune berättar att han ställt upp på precis alla förfrågningar från journalister om intervjuer genom åren, så att dottern Malin och det hon utsattes för inte skulle glömmas bort. Något som även skulle leda till att den misstänkte gärningsmannen skulle känna sig ihågkommen.
Ja, det har ju varit tanken hela tiden att det här fallet ska komma ut i media så ofta som det går, för att då får han ju sin tankeställare varje gång.
Nu, en ny rättegång. Men nu har de bestämt sig för att pausa med medierna ett tag.
Vi kommer att ligga lågt. Under rättegången kommer vi inte att ge några intervjuer eller någonting.
Nej.
Vi låter rättegången ha sin gång.
Och när,
efteråt, när domen har fallit, då kan vi inte så man vet
just
någonting.
Det. Ja.
Precis. Innan dess blir det bara spekulationer och det är ingenting värt.
Nej, Rune och hustru Nines är färdiga med att spekulera och fundera. Efter år av väntan ska de till slut få samlas i rätten igen och kanske få något som liknar det avslut de föreställt sig. Ett svar på vad som hände deras dotter den där dagen för 26 år sedan. Vi frågar Rune vad som skulle krävas för att familjen skulle känna att de fått ett avslut.
Ja, tingsrätten gav ju 8 års fängelse. Det viktigaste är att han blir fälld för mig. Sen vilket strafflängden, det får juristerna tvista om.
En del av er som lyssnar känner nog väl till historien om mordet på Malin Lindström. Men för begriplighetens skull så tar vi det i korthet. Allt börjar en lördag i november 1996 när Malin Lindström ska åka till en skolkamrat i Husum 3 mil bort. Hon får skjuts av sin storebror från hemmet i Järved in till Örnsköldsvik där hon stiger på bussen. Men någonting händer och Malin försvinner. SVT rapporterar.
Ett busskort stämplat i centrala Örnsköldsvik klockan 13.10 i lördags tillhörande 16-åriga Malin Lindström. Det är det hetaste spåret just nu efter den försvunna Örnsköldsviksflickan.
Polisen förstår snabbt att någonting inte stämmer och inleder en stor sökinsats. Men det går trögt. Veckorna går, men Malin är spårlöst försvunnen. 3 veckor efter försvinnandet intervjuar TV4 polisen om fallet.
Ja, hela fallet är förbryllande för att nu har det gått snart 3 veckor och inte ett livstecken ifrån Malin.
Sen blir veckorna till månader. Snön och vintern gör att polisen behöver avbryta sökandet efter Malin. De återupptar insatsen i maj månad. SVT igen.
Det har gått ett halvår nu. 6 månader sedan 16-åriga Malin Lindström skrev en lapp till sina föräldrar. Hon skulle vara hemma till middagen, tog en buss norrut från Örnsköldsvik och försvann. Ett halvår som resulterat i en av Västernorrlands största polisutredningar någonsin och total ovisshet om vad som hänt flickan. Idag återupptog sökandet i Dombäck söder om Husum.
2 dagar senare hittas Malins kropp.
Ja, idag har vi hittat Malin. Och det gjorde vi genom att vi hade satt in skallgångskedjor. Eller skallgångskedja.
Var hittades hon?
Hon hittades i Husumtrakten. Inte långt bort ifrån det område där hon senast var synlig.
Misstänker ni något brott nu?
Ja, vi misstänker att det ligger ett brott bakom.
Malins kropp är illa tilltygad när den hittas. Rättsläkarna ser direkt att det inte handlar om ett naturligt dödsfall. Hon har utsatts för en mängd knivhugg. Hon har bakbundna armar, tejpade ben och uppsprättade byxor. En spermafläck hittas på kläderna. Frågan är, vem är gärningsmannen? Polisen hade under utredningens gång fått in flera tips som nu blir intressanta igen. En avgörande pusselbit kommer från en man som bodde i trakten. Samma dag som Malin försvann hade han sett en flicka gå på en väg. På andra sidan vägen gick en ung man som han kände igen från byn. Vi har ringt upp tipsaren för att höra honom berätta om sin iakttagelse.
Han gick ju lagom till Malin. Malin gick på ena sidan och han gick på andra sidan. Mm. Och det såg jag. Jag såg ju dem 2 gånger kan jag säga. Här i husen då.
Tipsaren som gjorde de här viktiga iakttagelserna kontaktade polisen och berättade vad han hade sett. Det blev sen en laddad situation på jobbet när det blev känt eftersom han kände den unge mannens pappa väl. De var arbetskamrater. Pappan frågade om han verkligen sett sonen samma dag som Malin försvann.
Vi träffades på Vi jobbar på samma ställe och då hade jag ju anmält en oro att jag hade sett något där. Så han frågade ju mig då om jag hade sett något. Så jag tyckte att det var fel att jag liksom, nej, så. Det var helt rätt du gjorde så.
Den pusselbiten plus en rad andra gör att polisen riktar misstankarna mot Olof Wiberg, en ung man från Husum. Han grips, utredningen fortgår och sommaren 1998 åtalas och döms han för mordet på Malin.
Örnsköldsviks tingsrätt slår fast att det är 20-åringen som är skyldig till gärningen. Att det är han som den 23 november 96 mördade Malin Lindström i ett skogsparti söder om Husum. Och att åklagarens bevisning håller för en fällande dom.
Men domen överklagas och hovrätten gör en annan bedömning.
Det är en sensationell vändning i utredningen som kommit att bli den största i Västernorrland någonsin. Att 20-åringen nu släpps på fri fot kan i praktiken inte betyda annat än att han också frias från anklagelserna att ligga bakom mordet på Malin Lindström.
Olof Wiberg frias. Och där kunde det egentligen ha varit över. Fallet fick inte prövningstillstånd i högsta domstolen och hovrättens dom stod därför fast. Olof Wiberg var en fri man och mordfallet Malin Lindström olöst. Så hade det också kunnat förbli om det inte vore för den där spermafläcken på Malins byxor. När hon hittade stöd gick det inte att få fram någon DNA-profil från fläcken. Men på drygt 20 år gick utvecklingen framåt. Något som teknikerna förutspått och därför fryst ner fläcken. I juli 2020 visade sig att NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, lyckats ta fram en DNA-profil. Polisen öppnade förundersökningen på nytt. Nu behövdes bara ett salivprov från Olof Wiberg för att antingen stärka misstankarna eller avföra honom från utredningen. Men han vägrade låta sig topsas och fick rätt i högsta domstolen. Men det visade sig att det fanns ett bortglömt blodprov på Uppsala universitet. Ett prov som sänds dit 2001 i hopp att kanske få fram en DNA-profil. Det gick inte och det gamla provet skulle egentligen då ha slängts, men fanns kvar och kunde sedan användas för att jämföra med DNA-profilen från fläcken. Och då, sommaren 2021, blev det träff. DNA:t kom från Olof Wiberg. Riksåklagaren begärde resning och högsta domstolen beviljade.
Högsta domstolen meddelade idag måndag att det blir resning i Malinmordet och nu väntar en ny hovrättsförhandling.
Kort senare greps Olof Wiberg.
Den man som misstänkt för Malinmordet i Örnsköldsvik greps och häktades kort efter att högsta domstolen meddelade att fallet 25 år efter mordet ska beviljas resning.
Det är den närmast osannolika bakgrunden som lett fram till att i juli 2022 till slut var dags för en ny rättegång, ett av Sveriges kanske mest omskrivna mordfall. 26 år efter mordet fanns plötsligt ett bindande bevis som saknats tidigare. Den stora frågan inför rättegången handlar om just det. Hur ska Olof Wiberg förklara att hans sperma hamnat på Malins byxor? Huvudteorin har hela tiden varit att fläcken avsatt av den som mördade Malin. Pappa Rune Lindström, som vi pratade med i början, har funderat mycket kring vilka möjliga förklaringar som ska komma. Om det kommer någon alls.
Men han säger ju säkert kommer med någon ny förklaring. Men han har ju bevisningen varit på brottsplatsen i alla fall. Och då kan man ju fråga sig vem annan än mördaren har varit på brottsplatsen. Det måste ju vara svårt att förklara bort för hovrätten. Men han kan ju säga att han kan ju hitta något nytt. Han kan ju säga att han är nekrofil, han har varit där och onanerat på offret och han vet inte. Men det går inte att... Jag kan inte förstå hur han ska kunna förklara någonting sånt.
Nej. Innan rättegången är det svårt att veta hur Olof Wiberg ska förklara spermafläcken. Kommer vi och Rune att få någon förklaring? Eller ska det förbli ett mysterium? Den 30 juni 2022 är det slutligen dags. Vi är i Sundsvalls tingsrätt. Hovrätten för Nedre Norrland har lånat en sal här. Ett 20-tal platser är reserverade för massmedia. Team från SVT, Sveriges Radio, TT är här, liksom flera av de större tidningarna som ska live-rapportera det som ska avhandlas. Efter några minuters väntan släpps vi in i salen. Åhörarplatserna som snart blir fyllda är avgränsade med ett rep. I ena hörnet brummar en portabel AC som ska hålla luftens val den här sommardagen.
Jag tror ni kan bara gå in.
Rune och Ines tar plats där framme till höger tillsammans med sitt målsägande biträde. De är koncentrerade och sitter och småpratar lite grann. Intill dem sitter de två åklagarna. Mitt emot dem, till vänster sett från åhörarplats, först en åtalad in, Olof Wiberg. Han var 18 år vid tiden för mordet 1996. Nu är han 44. Håret har tunnats ut uppe på huvudet. Han har ett långt mörkt skägg och markerade ögonbryn. Han är klädd i mjukisbyxor och en vinröd skjorta.
Då ska vi börja. Jag ska börja med att påminna telefonerna av och undanstoppade. Sen har vi fått lite förändringar.
Rättens ordförande är hovrättspresident Agneta Ögren. Hon påminner lite om reglerna. Efter att ordningsreglerna klargjorts kan huvudförhandlingen börja på riktigt. Först går ordet till åklagaren Stina Sjökvist som får gå igenom sin sakframställan. Alltså hennes berättelse om vad hon menar har hänt. Sen följer försvaret som får ge sin sida av saken. Men det de flesta väntar med spänning på, det är när Olof Wiberg ska förhöras om den där ödesdigra novemberdagen. 26 år efter försvinnandet ska han med egna ord få återberätta vad han menar har hänt. Efter några timmars sakframställan är det dags.
Då tackar vi så mycket för det. Då ska vi övergå till förhör med Olof Wiberg och då ska vi sätta igång inspelningen. Är du redo att... Ja, då ska vi säga att det är mål B 852 för 22 och det är förhör med Olof Wiberg. Och då får du berätta själv vad det är som har hänt, det vad du gjorde den här dagen.
Dagen det handlar om är alltså lördagen den 23 november. Olof Wiberg berättar.
På morgon där så håller jag på antingen med dator eller skruvar i garaget. Går in, min mor tycker att jag är ute för lite, så hon tycker att jag ska gå ut. Hon vet ju inte om att jag har bestämt träff senare på dagen där.
Olof Wiberg berättar att han går upp på rummet för att byta kläder. Han säger att han är lite sen och sen går han ut genom ytterdörren.
Och sen då viker jag vänster då mot Dahlinskurvan då på vänster sida och sen går jag efter den mot E4.
Olof Wiberg berättar hur han ser några bilister under promenaden. Han vinkar till någon av dem och promenerar vidare.
Jag är sen så att jag skyndar på. Sen då går vi förbi Industrivägen, går över den lilla bron.
Han hejar på någon till, promenerar vidare och kommer till slut till en korsning.
Så fort det är fritt går jag över vägen fram till en telefonstolpe tror jag är med en cirkusaffisch. Det är där vi har bestämt träff, så där ställer jag mig och väntar. Märker att mitt skosnö är öppet så jag knyter den. Och sen håller jag utkik efter bilar då, eftersom att de ska komma i en bil.
Ja, Olof menar att han har gått ut för att möta upp ett gäng som han stämt träff med. Han väntar 5-10 minuter innan en bil stannar till.
Så då går jag runt bilen då och sätter mig i höger bak. Och sen då kör de vidare upp till flygfältsvägen och sen då viker ut höger på den. Och sen då kör in mot Husum igen.
Han säger att de kör runt en del för att så småningom stanna till på en parkering där de möter upp några andra för att göra olagliga affärer.
Så att gå ut fort i bilen, de öppnar bagageluckan, vi tittar på vad de har att sälja. Jag frågar lite priser på lite knivar, så det är tre butterfly-knivar, en vanlig kniv och en bajonett som jag är intresserad av.
Han lämnar över pengarna till en av personerna han åkt dit med. Den han beskriver som gängets ledare. Och går sen tillbaka till bilen.
Och sen kommer även de två andra som är i bilen. Och sätter sig så ledaren förhandlar då med de som säljer de där sakerna. Det går väl ganska snabbt. Så att när han kommer tillbaka i bilen där. så får jag bara 3 butterflies. De andra 2 knivarna får jag inte, som han säger att han ökar priset på dem, så det räckte inte pengarna. Men jag skulle tro att han köpte annat för de pengarna.
Gänget åker sen vidare och hamnar i en klubblokal. Olof hävdar att han fördriver tid där med kastknivar. Och sen när det börjat mörkna går han hem.
Så att då går jag ut och det är markant mycket mörkare ute då. Så jag går över Varvsbron, viker höger och så går jag hem.
När han kommer hem sitter hans syster i tv-rummet. Han frågar om han får titta på science fiction-serien Babylon 5. Men får ett nej.
Så att då går jag upp på rummet och är sur. Så det är ungefär det som, sen vet jag inte om jag gick ner senare på kvällen, men jag gick inte ut någonting, och inte på söndagen heller.
När Olof Wiberg pratar är det knäpptyst i rättssalen. Hittills har han inte sagt något som kan förklara spermafläcken. Han har egentligen inte sagt någonting alls som har bäring på vare sig Malins försvinnande eller de bevis som knyter honom till fallet. Domaren verkar vilja leda honom tillbaka till det som målet handlar om.
Och vad vet du om Malin Lindström?
Som sagt, det enda som sagt, det stod i tidningen där på måndagen att det var någon som var försvunnen. Så att då tog jag kontakt med dem jag hängde med där. Och då tyckte de att vi skulle inte prata med polis överhuvudtaget. Men jag tyckte det är ju någon som har försvunnit. Vi har ju varit ute på byn. Men som enligt vad jag förstod dem så var det mer som att vi har ju varit ute och handlat lite olagliga grejer. Så att vi ska inte prata med någon polis.
Nej, mycket mer än så vill inte Olof Wiberg säga inledningsvis. Han ska få prata om spermafläcken och Malin Lindström snart. Men här lämnar vi rättssalen lite kort. Vi ska iväg och träffa en person som levt med det här fallet i 26 år. Vi knackar på en dörr i Bromma.
Hej, tjena, hej, tjena. Hallå,
det är jag som Anders.
Ja, välkommen.
Ja, tack. Kom igen. Jag ställde mig här ute på gatan. Är det okej, tror du, en bit upp? Jag såg inga skyltar.
Vi är hemma hos Håkan Lindborn, bror till Malin. Han var den i familjen som såg Malin sist. Han skjutsade henne från hemmet i Järved utanför Örnsköldsvik in till centralstationen där hon skulle ta bussen till en klasskamrat den här dagen 1996. Håkan och hans familj har bott utomlands några år men är nu tillbaka i Stockholm. Han har annars varit ovanligt mycket hemma i Örnsköldsvik den här sommaren. En viktig uppgift har varit att stötta och skjutsa föräldrarna fram och tillbaka de 15 milen till Sundsvall, platsen för den nya rättegången. Han har också suttit med där och lyssnat som målsägande. Vad hade han för förväntningar?
Såklart att det skulle bli en fällande dom i slutändan. Det är väl det korta svaret. Men också få veta vad som har hänt med lilla syster. Mer i detalj. Alltså fått en ärlig berättelse den här gången.
Hur var det att se den tilltalade?
Det är svårt att förklara. Jag tyckte det var... På något sätt så kändes det bra att få se honom. Jag var ju med för 20 år sedan. Eller... 25 år sedan i tingsrätten. Men nu när man är pappa själv, har lite ett annat perspektiv, blivit äldre, så såg jag på något sätt fram emot att få se honom och höra honom samtidigt. Så att det var väl en bra känsla, även om man känner en viss avsky samtidigt.
Kunde du möta hans blick?
Ja, det gjorde vi faktiskt 2 gånger. Jag sökte nog ganska många gånger, men det var vi 2 tillfällen som våra blickar möttes när han kom in i rättssalen. Och det Han gav inget, var inget minspel. Det var ganska, en ganska kall blick. Jag minns att han hade mörka ögon och gav inte intrycket av några känslor alls, utan kändes väldigt blasé på något sätt, kan jag tycka. Han försökte inte undvika blicken heller, utan det var som att han kanske också ville ta sig en titt.
Hur var det sen att sitta med under rättegången?
Ja, det var väldigt mycket känslor upp och ner, ska jag säga. Första dagen var extremt jobbigt att höra sakframställan och gå igenom händelseförloppet igen. Även om de inte visar upp bilderna, så har man ju, får man ändå bilder i huvudet på hur det går till. Sen också väldigt speciellt att höra den anklagades berättelse och vad kan man säga, man förstod ju att hans berättelse skulle, man visste ju sedan tidigare att han hade kommit med liksom faret med osanning tidigare, så man var ju nog på något sätt beredd på att det här kommer att komma, antingen kommer han inte säga någonting eller så kommer det komma en ny historia, diktad sådan, och i den bästa världen så kommer liksom hela sanningen. Det senare kom ju absolut inte, utan det var ju snarare en ny historia, en ny berättelse som var väldigt svårt att liksom ta till sig och ens kunna ta det seriöst. Det var nästan som ett skämt att höra, tyckte jag. Och lite nästan generande faktiskt.
Ska jag väl lämna ordet till åklagaren för frågor?
Ja, för tillfället kommer jag se.
Vi är tillbaka i rättssalen i Sundsvall. Olof Wiberg ska fortsätta lämna sin berättelse. När vi lämnade hade han nyss berättat om hur han umgåtts med ett gäng under den aktuella dagen. Att de köpt knivar och varit i en klubblokal. En historia som han aldrig berättat till några tidigare rättsliga sammanhang. Han hävdar också att han är rädd för de andra gänget, att de gjort honom illa tidigare, och att det är en av anledningarna till att han inte vill berätta vilka de är. När åklagare Stina Sjökvist sen får ordet så låter hon inte övertygad.
Ja, du Olof.
Åklagaren fortsätter.
Det du berättar nu, det är en version som inte har funnits med i tingsrätten och hovrättens prövningar tidigare. Är det...
Nej, utan det är från Lola vidare, kan man säga. Det är ju att jag inte tordas berätta om de andra personerna.
Ja.
Nej, berättelsen om gänget är ny. Men Olof Wiberg låter också förstå att det finns mer att berätta. Detaljer han är inte riktigt beredd att berätta direkt.
Och sen så förstår jag att det finns ett tillfälle som du har inte, ja, du vill inte berätta om det nu riktigt än i alla fall. Och du,
det är jobbigt, ja.
Ja, och det har du även nämnt i förhör.
Korrekt.
Åklagaren ställer frågor om de andra påstådda personerna, men Wiberg vill inte säga vad de heter, hur gamla de är eller om de har dömda för någonting. Hon hänger kvar vid vissa detaljer som Olof lyft fram, frågar efter andra detaljer som hon menar är mer otydliga. En stor del av förhöret ägnas också åt det som Olof beskrivit som runktillfällen. Att han och gänget ska ha stått onanerat ut i naturen. Olof beskriver första tillfället. Han och de andra är ute och kör bil när ledaren stannar.
Ja, han säger fast att han stannar så att vi ska ut, så då kliver alla ut och ställer sig på som en rad vid vägsidan, så att jag ställer mig där jag går. Och då säger han att vi ska runka kapp, och sen tar de ut sin penis här och börjar dra i den, så att ja, jo, jag gör väl samma.
Åklagaren har följdfrågor.
Tänker du någonting speciellt kring det här när han säger att ni ska gå ut och runka?
Som sagt, jag är längst ner på listan, så att jag tänker att jag hoppar, är det något rit eller vad det är, så är de och gör väl något, men något mycket mer, så som sagt.
Du tycker inte att det här låter något konstigt liksom?
Ja, det är ingenting jag har gjort tidigare, som sagt, som att gå ut i skog och runka, som sagt, att man har varit hemma hos någon kompisar där på, som sagt, men inget sånt här.
Mm. Hur avslutas det här?
Ja, alla får väl utlösning, ska jag säga, sen då sätter vi oss i bilen, sen snurrar runt en bit till och sen får vi tillbaka in på byn.
Men även om det kommer många frågor kring det här tillfället, så nämner Olof Iberg ingenting om Malin. Efter en timmes förhör har hon knappt nämnts. Ingen förklaring till spermafläcken på byxorna. Domaren bryter för paus.
Då behöver vi en paus. Vi tar en kvart.
Anna.
Fem över.
Jag tänker, om jag ska mejla, jag kan ju be.
En kvart senare är det dags att samlas igen. Domaren verkar lite frustrerad och undrar varför åklagaren ställer så mycket frågor kring Olof Wibergs historia, när den ändå inte verkar handla om mordet på Malin Lindström.
Alltså, du har ställt väldigt många frågor kring den berättelse han har lämnat idag.
Ja.
Som innebär att han har inte haft någon kontakt med Malin Lindström den aktuella dagen.
Mm.
Och då är frågan, behöver vi ha några fler frågor kring den berättelsen?
Nej, jag har frågat kring de tillfällena han har berättat om, och jag tänker att vi ska komma in på den punkten två där vi kanske kommer ha en kontakt med Malin. Vi får se.
Men domaren behöver inte vänta länge. Kort senare kommer rättegången in på partiet som alla väntat på. Frågorna om spermafläcken på Malins byxor. Den del som Olof Wiberg tidigare inte velat berätta om. Åklagare Stina Sjöqvist.
Det är ju ett tillfälle som du inte har berättat om, Olof.
Korrekt.
Mm. Och du har ju inte, som jag förstår, du har ju inte velat berätta om det här.
Det är lite jobbigt, ja.
Mm.
Men trots att det är jobbigt får han alltså berätta. Det ska handla om det som beskrivs som det andra runktillfället. Vi hör Olof Wiberg.
Börja med att vi är i klubbhuset där och väntar på ledargestalt som ska komma.
Det handlar alltså om samma gäng som Olof Wiberg berättat om tidigare. De väntar på ledaren som verkar försenad.
Ungefär under någon halvtimme plus någonting där, så dyker han upp i en pickup. Tror han är röd, men minns inte exakt.
De hoppar in i bilen och sen kör de runt. Olof Wiberg berättar att de pratar om mopeder. Efter en tidsfärd stannar ledaren bilen.
Så då kliver vi ut ur bilen och sen då går vi som sagt på led. Där, så att de börjat, som satt fram, börjar gå ut i skogen en bit där. Och vi och två andra då tar oss ut ur bilen och kommer lite senare. Så att det är in, vad kan det vara, 6-7 meter bakom ungefär.
När de gått en bit kom de fram till ett ställe där det ligger en svart presenning på marken.
Så att ledaren lyfter på det. Det är någonting där. Den andra personen hör över den igen och är väldigt upprörd. Så att jag får ingen uppsyn vad det är för någonting, eftersom jag har som sagt en framför mig.
Nej, Olof Wiberg menar att han inte får någon förklaring till vad som ligger under presenningen. Men vad det än är vill ledaren att de ska flytta på det. Olof Wiberg får hjälpa till.
Då tar andre man först i på ena sidan och jag tar, som sagt, ställer mig bakom och tar där, sen de två andra tar på andra sidan.
Sen bär de tillsammans bort det hela till bilen.
I bilen då, som sagt, så tar jag en i baklämmen då. Så då tar de och lastar upp och sen sätter vi oss i bilen, men ledaren och den andra personen, som sagt, är andra i ledaren, alltså, som ligger under där, väldigt oense och irriterade på varandra.
De kör en bit. Enligt Olof Wiberg stannar ledaren sen bilen igen och hoppar ut.
Så går ledaren och den andra bak då och tar av presenningen och går 10-12 meter ut i snön och lägger ner den.
Sen lyfter ledaren på presenningen.
Och det ligger ju som sagt en död person där. Som man, kan man säga, sinnesnärvaron blev väl inte den bästa, kan man säga. För det var ju som overkligt väldigt där, så att jag som sagt märker inte, ser inga ansikt eller vill inte minnas, svårt att säga där, men det ligger en påse i alla fall vid fötterna, konstaterar jag. Sen säger ledaren att vi ska ta den här upp till en gran som är en 25 meter bort, en större.
Det är alltså en kropp som gänget ska flytta. Malins kropp, underförstått. De står bredvid den. Enligt Olof Wiberg kommer ledaren då med ett förslag.
Och då tycker ledarfigurerna att vi ska runka där. Så att och väldigt tydlig med det.
Han menar att man inte kan säga emot ledaren.
Den personen är ju ingenting man säger nej åt. Så att alla tar ju fram sin penis, och gör jag också. Och sen ja, runkar vi dem. Som sagt, där och jag får i alla fall utlösning i alla fall, men vars det far, ingen aning. Som sagt, de andra låter som att de får utlösning också.
Sen ska de flytta kroppen. Han säger att han tycker det är svårt att få ett bra grepp när de ska bära.
Det är väldigt gropigt, så att man tar ju som sagt tag i vad man kan komma i tag i, för att kroppen är inte stel, den är som lite mjuk. Så att ta som vänster hand i som gylf och andra runt benet och försöker, men...
En annan person hjälper till att lyfta. De bär kroppen en bit.
Det var som en liten cirkus att ta den, de där 25 meterna, så att det var inte det enklaste att förflytta den dit upp.
Sen täcker de kroppen med grenar och sopar igen spåren efter sig. Och sen åker de därifrån. De andra släpper av honom inte långt från hans hem. Vart de andra tar vägen vet han inte. Och där är historien över. Olof Wiberg hade haft 26 år på sig att komma med sin förklaring till hur hans DNA hamnat på mördade Malins byxor. Och nu till sist så kom den. Det blir åter tyst i salen. Tills åklagaren Stina Sjökvist flikar in med en fråga.
När förstod du att det här var Malin?
Som sagt, jag såg ju aldrig eller minns inte ansiktet. Men kläder och grejer, så låter ju som att det var den försvunna personen.
Mm. Förstod du det där då på platsen?
Man kan väl säga ja. Eftersom att det fanns ju inte så många döda personer som ligger ute.
Åklagaren ställer nya frågor om hans minnesbilder.
Och tänker du någonting på klädsel eller annat?
Svartklädd jeans, en, som sagt, inte någon.
Mm. Du har ju sett, Malin är ju tejpad och bunden när hon återfinns.
Ja, det är som sagt, jag ser ingenting som sagt där, utan det är som sagt, det är tejpat runt ben, men just armar och grejer, det är som sagt huvud, det är ingenting som jag tänkte på.
Mm. Men du är ju med och bär henne.
Ja.
Ja. Hur vad håller du i då?
Ena benet och sen håller jag som i gylfen.
Gylfen?
Mm. Mm.
Hur är det med gylfen då?
Den är öppen, så att det är bra att hålla tag i, för att det är som, den är inte frusen, utan den är som lite lelös. Så att det är som svårt att bära. Och sen bär alltså, marken under är väldigt ojämn.
Mm. Åklagaren verkar skeptisk till svaren. Hon undrar också över hans förklaring till att han berättar det här först nu. Han menar att han varit rädd och att han därför aldrig sagt något eller lämnat ett anonymt tips till polisen.
Så du tyckte att det att du var rädd, det var viktigare än att man kunde återfinna Malin? Och det vill att vi ska tro på?
Du får ju tro vad du vill, men jag kan ju bara berätta vad som har hänt.
Mm. nu efter 25 år. Och som jag förstår det då, det här DNA:t på Malin, menar du att det förklaras av den här händelsen då? Är det så jag ska förstå det?
Som sagt, om jag onanerar eller runkar där, så att om jag fått det på handen där, eftersom jag hade handen där, så att det är vad jag skulle tro att som har hänt, eftersom det finns mitt DNA. Men jag skulle tro att det borde ju finnas mer, för att det är som sagt tre pers till som har tagit i kroppen.
Mm. Men som sagt, det är bara dig man hittar spår efter.
Jo, det är det du säger.
Kanske ska stanna där för idag.
Den lilla, lilla spermafläcken som var för liten för att analyseras på 90-talet satt på insidan av gylfen på Malins byxor. Den åtalades förklaring till hur den hamnat där kom nu till slut. Och pappa Runes funderingar blev därmed i stort sett besannade. Att Olof Wibergs förklaring var att han onanerat i skogen och att sperman på så sätt hamnat på Malins byxor. Varken åklagaren eller målsägandebiträdet tycks vara övertygade av Olof Wiberg och hans förklaring. När hans advokat hållit sitt förhör gav åklagare Sina Sjökvist Olof en sista chans att berätta. Var det verkligen så här det hade gått till?
Nu är det så, Olof. Det här är väl antagligen sista gången du behöver sitta i en rättssal i den här saken i alla fall. Du har ju fått berätta fritt. Och du har fått mycket frågor från mig och även andra. Och så har du ju lämnat den här förklaringen om hur du har varit i kontakt med Malin nu då. Äntligen. Men är det verkligen så det har gått till?
Ja.
Och det vill du verkligen att vi ska tro på nu då?
Ja, så jag försöker berätta så mycket som möjligt utan att namnge dem. Så att...
Mm. Det är ju så att det har gått väldigt många år och det är ju mångas liv som har blivit färgade av den här händelsen ändå.
Förstår du?
Inte bara ditt och inte din familj och framförallt Malins familj. Men det är ingenting mer du har att berätta om vad som har hänt Malin.
Som sagt, jag vet ju inte vad som hände innan eller efter det.
Inga mer upplysningar att lämna kring Malin?
Ingenting jag har någon minne på.
För det här kan ju vara sista, det här är antagligen sista chansen att lämna dem.
Förstår det.
Och då vill jag uppmana dig och allas vägnar att verkligen kunna berätta det nu i sådana fall.
Jag har berättat det jag minns.
Det är inte så att du såg Malin gå förbi ditt hus den här dagen då?
Nej.
Att du följde efter henne?
Om jag skulle ha följt efter någon, varför skulle jag ha gått och heja på alla jag känner då och visa att det är jag som går där? Det är som att det var en vanlig vardag för mig. Eller helg.
Du behöver bara svara på frågan.
Var det så att du följde efter Malin då och tvingade med henne under hot?
Definitivt inte.
Att det är du som har orsakat de här skadorna på Malins kläder?
Nej.
Att du har försökt förgripa dig sexuellt på Malin?
Nej.
Och att hon då är, att du tejpar henne?
Nej.
Och att du i något skede då, eller att Malin i något skede försöker ta sig därifrån och du då hugger henne i vaden?
Nej.
Att du blir frustrerad eller arg och hugger henne i ryggen?
Nej.
Men ordförande, är det här frågor eller är det argumentering?
Det är frågor jag får ställa i ett motförhör.
Ja, jag kommer.
Och är du tillbaka sen och tittar på Malin?
Nej.
Tack.
Då är förhöret slut.
Veckan därpå avslutades rättegången. Den 5 juli var det dags för slutpläderingar. Åklagaren yrkade på minst 6 års fängelse. Rune och Ines målsägande biträde Marie Thors menade att hovrätten kunde gå längre än de 8 år han fick första gången. Och Olof Wibergs advokat Ulf Holst begärde att hans klient skulle sättas på fri fot. Wiberg nekade helt och hållet till brott. Men efter en överläggning kom rätten fram till att Olof Wiberg skulle stanna kvar i häkte tills domen skulle meddelas 2 veckor senare. Med det beskedet avslutades rättegången i hovrätten. Malins pappa Rune kunde efteråt pusta ut en stund efter 4 jobbiga dagar där han själv också fått berätta om Malin, hur hon var och hur uppslitande det var för familjen när hon försvann och sen hittades mördad ett halvår senare. Det var jobbigt men nödvändigt att medverka vid rättegången.
Jag har haft en inställning hela tiden att det här är någonting vi måste göra. Nu när vi får den här chansen att vara med på den här rättegången så ska vi medverka hela tiden. Absolut.
Nu kom till slut den här förklaringen på DNA-beviset hur spermafläcken har kommit dit. Vad säger du om den?
Du tänker på den misstänktes eller ja, det är ju som Lampers sa, det är en rövarhistoria.
Hur känns det här beslutet att han ska sitta kvar i häkte?
Ja, det känns skönt. Nu är han där han ska vara. Alltså ja.
Vad skulle du vilja se för domslut?
Jag skulle vilja se samma straff som tingsrätten dömde ut. Tingsrätten om 8 år. Det tycker jag inte vore orimligt. Att han får det straff som han skulle haft då. Men det är inte min sak att avgöra det. Det viktigaste för mig är att han blir fälld. Men han ska ju ha ordentligt straff. Så att det inte bara blir som någon samhällstjänst. Utan det ska ju vara ett rejält fängelsestraff.
Hovrätten beslutade alltså att Olof Wiberg skulle sitta kvar i häkte. En indikation på att en tilltalare skulle fällas. 2 veckor senare, den 19 juli, kom så domen.
Den man som åtalats på nytt för mordet på Malin Lindström i Husum fälls för mordet och döms till 5 års fängelse. Åklagaren hade yrkat på 6 år. Den åtalade mannen har nekat och hans försvarare hade hoppats på ett frikännande.
Olof Wiberg döms för mord. Hovrätten väger in en mängd omständigheter som har olika tyngd. Bland annat fynd av tejprullar hemma hos honom. Samma sorts tejp som hittades på Malins kropp. Men det tyngsta är den nya DNA-analysen som, enligt vad hovrätten skriver i sin dom, definitivt knyter Olof Wiberg till att inte bara haft kontakt med Malin Lindström utan även till att han har haft en sexuell kontakt med henne. Hovrätten menar att en frivillig sån kontakt från Malins sida helt kan uteslutas. Den enda rimliga förklaringen är att spåren avsatts i samband med att Olof Wiberg våldförde sig sexuellt på Malin. Och att det skulle vara någon annan som sen mördat henne är så osannolikt att det kan uteslutas, anser hovrätten för Nedre Norrland. När det gäller längden på straffet, det som kallas påföljdsfrågan, konstaterar rätten att straffvärdet av gärningen är utomordentligt högt. Vid tiden för brottet var straffet för mord 10 år eller livstid. Den som var under 21 kunde inte dömas till livstid. Olof Wiberg var vid den här tiden 18 år och tingsrätten landade 1997 vid att han skulle dömas till 8 års fängelse. Hovrätten kommer fram till samma slutsats men väger nu även in att det gått mycket lång tid sedan brottet begicks och bedömer att straffet på grund av det ska reduceras med 3 år. Vilket alltså blir 5 års fängelse. Hovrätten skriver samtidigt i domen att det inte finns någon praxis i den här frågan. När det här avsnittet spelas in har Olof Wiberg överklagat domen till Högsta domstolen. Om fallet ska tas upp krävs ett prövningstillstånd och något sånt finns inget beslut om för närvarande. Vi vet därför inte säkert om den fällande domen kommer stå sig eller om den kan ändras ännu en gång. För familjen var hovrättens dom ändå slutet på en lång väntan. Dagen då domen meddelades hade familjen samlats. Malins bror, som vi hörde i början av avsnittet, berättar.
När vi var tillsammans, såklart vi gjorde väldigt mycket media, både före och under och efter beslutet. Men jag skulle inte säga att vi gjorde något särskilt. Man kan nästan säga att man andas ut. Det var ju väldigt mycket som pekade åt att det skulle gå åt det här hållet. Men om man inte vi ville ta ut någonting i förskott, så man lyssnade med expertis inför, så var det väl mycket som talade för att det skulle bli en fällande dom. Så det blir nästan en lite mer så här lugnet efter stormen känsla. Så att inget större firande, utan mera ett konstaterande att nu är det klart.
Din mamma och pappa har pratat om ett avslut.
Mm. Ja, jo, jag vet. Och jag vet ju precis vad pappa menar med det. Och det vi var inne på tidigare, att inte behöva ägna tid, energi och fundera på vad som har hänt och vem som har gjort det, utan nu är det klart. Nu kan de sörja fritt, så att säga. Och är hela familjen för den delen. Men jag tänker väldigt mycket på mamma och pappa i det här fallet. Förlorat barn är det värsta.
Det har ju varit en del diskussioner om straffet 5 år, att det kanske var i kortaste laget. Hur tänker du kring det?
Ja, men självklart är det kort med tanke på vad han har gjort. Det är ju, hade han blivit dömd idag så hade det ju förmodligen blivit mycket längre straff. Han har ju blivit dömd efter rättspraxis för 26 år sedan. Mindreårig, straffrabatter och så vidare. Jag har ingen egentligen åsikt kring det. Det är klart att vi tycker att det är för lite. Och även om man skulle få 6 eller 8 år, ja, det är fortfarande ganska lite tid med tanke på brottet. Och på andra sidan, vi får inte tillbaka Malin oavsett. Så det viktiga är ju ändå fällande dom. Det är det som är, kan jag känna. Vad är det?
Olof Wiberg blev ju fälld till slut för mord. Vilken betydelse har den fällande domen haft för er i familjen?
Ja, men det är ju så svårt att sätta ord på det. Jag tror det är ju för liksom hela sorgarbetet, det juridiska har en stor betydelse. Det är som man vill veta, det så vill man ju veta vad som har hänt så mycket som möjligt och veta vem som har gjort det och varför. Så länge man inte får de svaren, så kommer då de frågorna kan alltid finnas med. Och nu när vi vet, vi har ju väl på något sätt vetat, känt till att det är den här personen, men man vill få det på papper, man vill den här personen ändå ska få ta sitt straff. Det är också viktigt ur ett samhällsperspektiv att man går inte fri när man gör den här typen av brott, oavsett hur lång tid det har gått sedan det skedde. Det tycker jag är otroligt viktigt.
Mm.
Den fällande domen blir en sorts avslut. Ett avslut som gör det möjligt att sörja Malin, gå vidare och minnas henne för den hon var. Och kanske tänka på frågor som aldrig kommer få några svar utan bara funderingar. Om Malin hade levt idag hade hon varit 42 år. Hur hade hennes liv sett ut? Vem hade hon blivit? Vi hör brodern Håkan igen.
Förhoppningsvis hade hon ju varit mamma och barn och liksom levt ett bra liv kanske. Jag kan tänka mig att hon hade bott kvar i Örnsköldsvik. Kanske haft något jobb inom vårdyrket. Det var ju där hon satt ut sina första steg när det gäller utbildning på högre nivå i alla fall. Inom hon gick vårdprogrammet. Men hon var ju så som person också. Omtänksam, varm, lugn. Ja, men en sån person som man kan tänka sig att man vill möta i vården, som där man är ganska utelämnad i många fall. Så det kan jag nog tänka mig att hon har haft någon form av jobb inom det då.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio, SVT och TV4. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.